Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
Ja, du menar, okej, jag fattar. Man plockar lite från alla de här små trågen.
Välj själv. I helgen är det dags för han som tidigare gick som svensk ju, Khamzat Chimaev, att försvara sin mästartitel.
15 raka matcher, inte en enda förlust.
Ganska cool. Därmed läge för oss att reda ut bland så kallade sociopater och fysiska kampfenomen vad som står på spel, och framförallt med luppen då över den här till synes ostoppbara Khamzat Chimaev. Resan från bostaden i gymförrådet i Stockholm till mångmiljonär med tveksamma relationer till odemokratiska ledare.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Jag är ledsen, Samir, men det kommer liksom bli ett stråk av Donald Trump även den här veckan.
Han genomsyrar det mesta vi gör nu för tiden.
Ja, men för knappt 2 veckor sedan så gick en beväpnad man till attack mot den här årliga korrespondentmiddagen i USA. Vi har det i närminnet. Mm. Donald Trump var på plats för en gångs skull. Det var också Dana White, en man som vi också har pratat om tidigare här i uppsnacket.
Mannen bakom UFC.
Ja, han är högsta bossen för den där tävlingsorganisationen i MMA-sporten. Hörde du vad han sa efter att det här dramat var över?
Fan, jag kommer inte ihåg. Jag har fladdat förbi ett Dana White-citat i tumultet efter den här händelsen.
All running in with guns and they were screaming, get down. I didn't get down. It was f***ing awesome. I literally took every minute of it in and...
Just det. En av många liksom märkliga scener och röster efter det här då.
Han var glad att få ha varit med om det här historiska ögonblicket.
Såg du folk som liksom snattade flaskor med champagne eller vad det nu var för innehåll i dem? Men folk som liksom passade på och tog sin tid.
Jo, men det, som jag förstått det också av Gina Lindberg, som ju är korre där för Sveriges Radio, som ju var på plats. Att det var ju kanske hon och de som var närmast dörröppningen där som fattade att det ens hände någonting. Sen var det lite oklart. Men nu till helgen då så är det titelfight i UFC-organisationens mellanvikt i sporten MMA. Och en av kombatanterna där, amerikanen Sean Strickland, hörde du vad han sa om Dana Whites vittnesmål kring det här skottdramat?
Nej.
Like, I mean, let's be honest, like at that level of like what he's accomplished, the kind of shit he deals with, like I'm sure like he's a super narcissistic sociopath. So he's like, fucking bring it on, dude. Let's go, motherfucker. Which I respect.
Det blir alltid vanskligt när man sitter här i public service och ska uttrycka åsikter om människor. Mm. Särskilt en sån som Dana White. Men man kan väl säga att det här uttalandet kanske inte är så långt ifrån sanningen ändå.
Och det är den här torktumlaren vi ska in i idag. Kampsporternas blandgren med brottning, boxning, jiu-jitsu, sparkar, allt du kan tänka dig. Men huvudpersonen är ju titelförsvararen. Han som för första gången sedan han bärgade bältet i augusti förra året nu ska försöka behålla det. Är i många avseenden stor kar med lugn framtoning, Khamzat Chimaev. Han har en imponerande look också. Jag vet inte om du har tänkt på det.
Ja, men det finns något gemensamt stråk över de här fighterna, om man kan säga så. Alltså slags kämparna. Från den delen av världen. Det är en typ av pottfrisyr, skägg. Det känns väldigt asketiskt, låt säga.
Man har ju skägg i muslimsk tradition, utan mustasch. Mörkt, effektfullt. Särskilt eftersom det blottar hans överläpp med det, i sammanhanget då, lite skräckinjagande ärret som är vid läppen där. Det ser ut som en opererad och läkt sån här läppspalt.
Mm, exakt.
En medfödd kluven läpp. Men det är ju varken en fightingskada eller en läppspalt.
Aha.
Han har berättat att han var bara ett par år gammal i hembyn i Tjetjenien när han ramlade ner för en betongtrappa i hemmet. Ah. Han minns det ju inte själv, delvis därför att han knockades i den här händelsen. Men hans mamma har ju förklarat då att han skar upp läppen, slog ut ett par tänder, bröt näsan. Vilket Chimaev säger fortfarande påverkar honom eftersom han inte kan andas då genom den högra näsborren.
Oj, vad sjukt. Alltså jag har en liknande skada från ett annat postsovjetiskt land nästan, Polen. Ja. När min morbror liksom tappar mig när jag är bara 1-2 år nerför en sån här betongtrappa. Och det liksom spricker precis under ögat. Jag har ett sånt här Harry Potter-ärr nästan. Det är någonting med ärr som ändå ger en lite karaktär i ens annars ganska tråkiga ansikte.
Det är coolt, tycker jag. Och du verkar ju inte ha tappat det helt.
Nej, det är riktigt coolt.
I länderna kring Kaukasus är ju brottningen liksom stor del av kulturen, andra kampsporter också. Men det är ett sätt att uppfostras på, det är ett sätt att växa upp på. Och han föds ju där i 1994 under det första Tjetjenienkriget. Det var under de här åren efter Sovjetunionens fall, där allt var löst i kanterna, konflikter briserade överallt. Det handlade då, vad gäller det här då, om Tjetjeniens strävan att bli självständigt. Att inte vara en så kallad delrepublik i det här nya Ryssland.
Det fanns ju en tid då man hörde om dem på nyheterna på ett sätt.
Mm.
Det är ju andra utbrytare republiker som kanske har ersatt den platsen idag. Typ Dagestan, som ju också är ett näste där det finns väldigt många framgångsrika UFC-MMA-utövare.
Men som äldre tonåring flyttar Khamzat Chimaev med mamma och storebror till Sverige för att söka asyl här. Han fortsätter med brottningen. Han vinner 3 SM-guld i fristil. Inte grekisk-romersk då, den här klassiska OS-brottningen för herrar. Han flyttar runt lite innan han hittar till MMA och träningscentret All Stars i Stockholm. Där bland andra Alexander The Mauler Gustafsson höll till.
Vet du att jag var på den allra första UFC-galan som hölls i Sverige?
Mm-hmm.
På Globen, numera Avicii.
Hur var
arena.
Det?
Då var ju The Mauler på gång. Alltså det var det som var lite dragplåstret ju när UFC till slut slog ner här efter att ha bubblat några år och man fick liksom titta på via pay-per-view kanske. Så kom de äntligen hit. Det jag verkligen slogs av var den väldigt så testosteronstinna stämningen i rummet.
Det kan man ju känna att vi redan har delgett lite kring också redan här MMA-sporten.
Ja, men det händer ju något speciellt när en hel arena sitter tillsammans och kör den. Slå han på käften!
Det känns ju ändå lite Sassa Brassa Mandelmassa i sammanhanget.
Alltså den hör jag idag när jag är på wrestling. Ja. Liksom, svensk underground wrestling. Då är det samma ramsa som går. Men då var det liksom ett fullsatt Globen. Det ligger någon stackare och blöder mitt i oktagonen. Ja, det satt ändå något slags spår.
Men där under tiden som The Mauler Gustafsson då håller på att lyfta den här sporten i Sverige så flyttar Khamzat Chimaev in i ett förråd i den här träningslokalen. Bland svett och damm och träningslokalens utrustning, en madrass på golvet i ett förråd där han bor med en benhård inställning till träning, galen disciplin för att bli bäst, framförallt då för att kunna tjäna pengar för att säkra hela sin familjs trygghet och framtid.
I like to train, I like to, you know, fly to other country, beat somebody up, but like the money come back.
Det är liksom där vi hittar Khamzat Chimaev i slutet av 2010-talet i Stockholm.
Shit, vad fett. Det visste inte jag. Med tanke på vilken framgång han har haft sen. Att det funkade.
Ja, för när han debuterar i MMA då beskrivs han ju nästan direkt som någon slags naturkraft. Han går ju inte många amatörmatcher innan han får chans i den här prestigefulla, pengastinna UFC-organisationen. Och vet du hur han debuterar i UFC?
Nej.
Han gör det med 2 matcher på 10 dagar.
Oj, jävlar. Nej, det är väl omöjligt.
Nej, det är inte det eftersom han knappt tar emot några slag själv. Han bara dominerar. Han brottar ju ner sin motståndare. Pressar fast, kopplar fast, kontrollerar och bara slår. Han får knappt några slag mot sig själv.
Wow. Snacka om att börja bygga liksom en myt.
Och det är ju när han har slagit igenom i UFC som han myntar de här orden som har ekat kring hela hans persona i MMA-världen med I kill everybody!
Khamzat, that was an incredibly impressive performance against a very dangerous guy in Kevin Holland, but you just ran right through.
I'm the most dangerous guy here. I got a coming for everyone. I kill everybody. Allah Akbar!
Den annars liksom ganska kontrollerade personen som han är, även om det har förekommit liksom aggressiva, våldsamma inslag även utanför oktagonen som de ju tävlar i, så är ju det här, sticker ju ut väldigt mycket för att vara Khamzat Chimaev och uttrycka sig på det sättet. I kill everybody.
Nej, men exakt, väldigt återhållsam annars. Återigen, asketisk är ett ord som liksom jag tänker väldigt mycket på när jag ser honom framför mig.
Och mitt i den här vevan när hans namn liksom börjar skrivas med större bokstäver, fetade i rubrikerna, det är billboards och det är stjärnglans, så börjar han ju backa ut ur Sverige någonstans. Han har aldrig blivit svensk medborgare, Khamzat Chimaev. Hans familj har svenska pass, men inte han. Han har representerat Sverige, men väljer att flytta till Abu Dhabi och istället tävla då för Förenade Arabemiraten.
So people think I left the country. I never been citizens in Sweden. I just been there without papers. I just working there.
Men jag vet att han älskar Stockholm, inte minst. Jag såg en intervju med honom alltså bara häromdagen. Mm. Där jag, jag försöker ändå passa på att besöka en gång om året. Jag har en massa vänner där, Stockholm betyder mycket. Så det finns ju något slags band.
Höjdpunkten sportsligt, det kommer ju 2025, vi var inne på det inledningsvis, när han står i oktagonen mot Duplessis, UFC-mästare i mellanvikt, Khamzat Chimaev. Han har 14 raka segrar som proffs inför den här titelmatchen. Han avgör ofta redan i första ronden, kanske andra eller tredje. Men den här mästartitelmatchen, den blir lite mer långvarig. Som vanligt är det brutalt. Det ser ju verkligen fruktansvärt ut för den oinvigde. Det är intensivt. Men om man kollar lite nyktert på vad det är som sker där inne i buren så ser man ju att det är Chimaev som dominerar. Alltså Duplessis får ju knappt hämta andan. Han kontrollerar honom, han håller fast honom. Vissa experter uttrycker det som att det är nära perfektion. Och definitivt är det ju väldigt brottningspräglat när Khamzat Chimaev tävlar. Och när de fem ronderna är över så lyfter domaren till slut upp hans hand.
By unanimous decision, no! Undisputed UFC middleweight champion of the world, Khamzat Chimaev!
Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
Fan vad läckert.
Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president och gratuleras och liksom föras in i det här sammanhanget. Och det är inte första gången. Han har ju setts ganska ofta både i privata och officiella sammanhang hänga med Ramzan Kadyrov. Han har inte bara fått en utan två, minst tre ganska lyxiga bilar utav Tjetjeniens ledare. En av dem när Chimaev efter en tuff tid när han som covid-sjuk och liksom i skvalpet efter det övervägde att pensionera sig och inte fightas mer fick han en bil utav Kadyrov och så fortsatte han med sin MMA-karriär. Och han får ju jättemycket kritik för det här, Khamzat Chimaev. Att han syns med Kadyrov, att han tränar en av hans söner som också kör MMA.
Some of the uncomfortableness of someone like Khamzat Chimaev being very close friends with a Chechen dictator.
Vi behöver lite hjälp att förstå Khamzat Chimaev, att ta oss in i MMA-världen och ladda upp inför den här UFC-titelfighten. Så vi har bjudit in frilansjournalist Phil O'Connor. Välkommen!
Hallå Susanna, tack för att jag fick vara med och snacka lite fightingsport. Och du också Samir.
Du är så himla välkommen.
Tack så mycket.
Du, om vi ska börja med det sportsliga. Sean Strickland mot Khamzat Chimaev. Vad har du liksom för förväntningar på den här titelmatchen?
Oh, rakt in. Alltså, det här kommer att vara väldigt spännande. Sean Strickland som fighter, han är en väldigt konstig karaktär. Alltså, han är väldigt udda, han har en väldigt udda stil. Han vill framåt hela tiden, han vill använda sin boxning hela tiden. Khamzat Chimaev bryr sig inte om sånt. Han vill bara ta ner honom, han vill köra en submission. Alltså, det vill säga att han vill få honom att klappa ut något slags lås på armarna eller något slags stryp som vill Khamzat ska in. Eller så vill han sätta sig på topp och bara slå honom på käften tills Strickland inte talar mer. Jag tycker att Khamzat har en jättestor fördel. Det är så otroligt svårt att stoppa honom. Det är liksom, han är, om Strickland är framåt med boxningen, chans att jaga dig runt buren bara tills han får ner dig. Alltså, han är ostoppbar.
Du som har träffat Khamzat, hur är han kring tävlingarna? För det känns ju som att det är så jäkla mycket trash talk och det är så mycket skitsnack, och de här Strickland och Chimaev, de har ändå liksom rört sig i samma kretsar och varit hyfsat bekanta och kompisar, och nu är de absolut inte det.
Nej, och det är ju lite av säljprocessen för MMA. Ja. Alltså alla fighter, det här går tillbaka 150 år i tiden till boxning och till liksom när du var nere på the local fair och du skulle boxas och det var bare knuckle och det var allt det här liksom. Du måste ju skapa ett intresse. De kommer ju kramas när den här matchen är slut nu på lördag kväll, natten mot söndag. Ja, såklart. Alltså det här, mycket av det här är ju bara snack. Och det finns ju visst, okej, Strickland har ju sagt grejer, och Strickland är väldigt extrem i det han säger om folk. Ja, jag ska hämta ett vapen, om jag träffar honom, jag ska skjuta honom och allt det här. Khamzat är ju faktiskt väldigt lugn som person när du träffar honom. Väldigt många av de som håller på med MMA, de är väldigt våldsamma i buren, men sen är det värsta nallebjörnar utanför. Alltså, de är så trevliga, man kan inte tro på det.
Ja, fast vet, är de verkligen så trevliga? Det finns ju flera som ändå har väldigt tydliga kopplingar till kriminalitet, brottslighet, nästan maffialiknande organisationer. I Khamzats fall, diktatoriska ledare. Och är du liksom helt bekväm med allt det där när du sitter och tuggar i dig MMA-sporten, så att säga?
Bekväm är man väl inte, liksom. Men den frågan som du lyfter, Susanna, det är väldigt brett. Liksom. De allra, allra flesta som håller på med kampsport, med MMA, med boxning, det är ju amatörer som du och jag, som vi som sitter i det här samtalet, som de som lyssnar på den här podden nu. Det är mammor och det är pappor och det är bankirer och det är polis och det är kriminella och det är före detta fotbollsspelare som jag, som inte orkar spela fotboll längre, som vill göra någonting som är kul. De kommer ju från alla samhällsklasser, och det är faktiskt, det är så otroligt demokratiskt på sitt sätt. Men det är klart, där det finns pengar finns det alltid kriminalitet. Det finns i fotbollen, det finns i tennis med matchfixning. Det finns ju liksom alla slags samhällsmedborgare som samlas kring det här. Och jag tror det är väldigt lätt att se på kampsport och boxning där våld är inblandat som någonting, som någonting annorlunda, någonting vi inte ska hålla på med och sånt. Så liksom,
men påverkar inte den här jargongen också ganska mycket, hur vi pusslar ihop det med det kriminella inslaget också?
Det gör det. Och sen det här med att trycka på det kriminella, tycker jag liksom, det är lite liksom, vi isolerar det lite grann. Alltså, jag har ju skrivit en bok om matchfixning inom fotbollen. Om ni bara visste hur mycket sånt finns i fotbollen och annan kriminalitet också. Så jag tror inte MMA sticker ut på det viset, men det är klart att det lockar till sig busar, de som vill lära sig slåss och allt det där. Och sen det ska poängteras också att liksom, folk gör ganska mycket av Khamzat och det här med Kadyrov i Tjetjenien och allt det där. Liksom. Och att Khamzat har aldrig kommit ut och fördömt den här relationen till diktaturen. Han kan ju inte. Han har ju släkt och vänner som bor där. Han är inte fri som vi är att säga vad vi tycker om vissa diktaturer, vissa länder. För det har ju konsekvenser för de som bor kvar här. Så vi sitter liksom och pratar om de här trevligheter som demokrati och frihet och yttrandefrihet. Och det har inte Khamzat i det här läget. Så visst, jag har ju frågat honom om sådana grejer, men jag förstår fullt ut varför han inte kan säga vad han tycker om det. Om en diktator säger någonting till dig och jag vill att du ska göra det här, eller jag vill att du ska komma till den här platsen, och din farsa eller din morsa eller din släkt bor kvar i landet, då gör du det. Så liksom, vi måste då vänta liksom kanske 30-40 år till, tills världen har förändrats, till vi får verkligen veta vad han tycker om det här.
Jag sitter här och tänker på Alexander Ovechkin, alltså den stora stjärnan i NHL,
ja,
som ju är ryss, som ju också blir ifrågasatt för liksom sitt engagemang på hemmaplan,
ja,
också för de nära banden till Putin ju, och att han vid flertalet tillfällen har kampanjat för Putins parti, för någon typ av ungdomsdivision, för att locka unga att engagera sig politiskt och så vidare. Det finns ju den där skuggan på lite samma vis, samtidigt som man på något sätt är accepterad också för det han gör på planen. Titta också och tänka på det här. I musik pratar man ju ofta att man behöver skilja på verk och person.
Ja.
Och så försöker man göra det i någon mån. Men så kan det ju komma fram saker, likt Michael Jackson eller vad vi nu än har för exempel. Men att det är någon liknande grej här, verkar det som behövs. För att liksom riktigt kunna förstå och ta emot Khamzat som idrottsman.
100% Samir. Och det som jag har det väldigt svårt. Min landsman Conor McGregor, han byggde UFC så som vi vet det idag, så som vi känner till det. Det hade inte varit i närheten lika stort om det inte var för Conor McGregor. Men han är förkastlig. Alltså de åsikterna som han har, de grejerna som han har gjort i sitt liv. Vi ska inte gå igenom, liksom, vi kunde rabbla upp hur mycket som helst nu, men det får folk kolla på wiki eller någonting sånt. Men jag gillar inte killen som person. Men däremot, är han det bästa någonsin? Troligtvis. Och han har ju gjort den här sporten så stor som liksom, och sporten också i sig, liksom, det är väldigt svårt för vissa att ta till sig. För att det är ju ganska våldsamt. Och när du ser det för första gången, bara, vad är det som händer här, som man tänker första gången?
Ska de ha ihjäl varandra, typ?
Ja, typ sådär. Men Conor har ju gjort det tillgängligt på ett sätt som ingen annan gjorde innan. Så det är ju väldigt komplext när vi går in i det här. Det finns ju, som du säger, det finns Ovechkin. Det finns ju väldigt många. Cristiano Ronaldo var ju anklagad för våldtäkt i Las Vegas. Leo Messi, han har ju åkt dit för skattebrott, jag vet inte hur många gånger, liksom, och fått domar mot sig. Så det är otroligt komplext. Men vi sitter på Radiohuset i Stockholm idag. Och det finns ju folk här som tränar MMA. Och de tränar boxning och brasiliansk jiu-jitsu. Är de sämre medborgare för det? Nej. Vi har ju en ung skara nu som liksom, de är med i en annan medievärld än vi är uppvuxna i. Ni är lite yngre än mig, men det är ungefär samma med liksom public service och med tidningar och allt det här. Det är de inte uppvuxna i. De är uppvuxna med YouTube och TikTok och Snapchat och de här grejerna. Och någonstans kan vi inte bara låta dem ha hela spelplanen själva. Vi som journalister, vi som lite äldre medborgare måste komma in med de värderingarna och de kunskaperna vi har och hjälpa dem att förstå varför det är inte okej att säga att kvinnor ska inte hålla på med MMA till exempel.
Att ska bli number one i världen och sen sluta med det här.
Phil, vi vet ju att Khamzat Chimaev är ändå väldigt disciplinerad och han har tidigare sagt att han bara vill träna så hårt han kan för att bli den bästa, skaffa pengar för att trygga familjens framtid och sen lägga av och relaxa. Relaxa. Ja, jag sa det ordet. Men vad står på spel här? Kommer han försvara bältet och sen lägga ner? Eller förutsätter vi att Strickland faktiskt kan utgöra ett hot? Eller hur ser du på vad som ligger i potten?
Jag ser att så länge Khamzat känner att han kan vara på topp så kommer han att fortsätta. Och den dagen han inte känner för att gå upp 4 på morgonen och löpa de där 2 milen kommer han att lägga ner direkt. Alltså, men han är på väg in i en klass där han kommer att bli ekonomiskt oberoende om kanske 2 år. 2, 3, 4 titelmatcher till. Det är inte bara ett jobb. Det här är inte bara en hobby. Det här är en livsstil. För det tar ju ett decennium att komma upp i den här nivån.
Och hur bra är han liksom, i en historisk kontext? Han har 15 raka segrar, va? 0 förluster. In emot den här titelmatchen där han ska försvara bältet.
Khamzat är en av de mest dominanta jag någonsin har sett. För den stilen som han har, brottningsbaserade stilen som kommer från just den delen av världen som Khamzat kommer ifrån, den är ju liksom, den har ju en dominant period just nu. Och han är otroligt bra på det. För liksom, det spelar ingen roll om du vet vad han kommer att göra om du inte kan göra någonting för att stoppa honom.
Men vi är alltså inne i Kaukasus-eran i MMA.
Ja. Exakt. Och det här, det är inte kul. Liksom. När du sitter och tittar på det här, om du inte har sett MMA förut och du går upp mitt i natten för att kolla på Khamzat nu, det kan se lite tråkigt ut, för det är väldigt mycket brottning där det verkar som ingenting händer. Men det är
han låser fast. Liksom.
Ja, exakt. Han låser fast folk. Han är liksom smothering. Han kommer ju in liksom bara ta allt syre du har tills du inte kan göra någonting mer.
Det finns något intressant tycker jag. Det finns ju kollegor till Khamzat som till exempel Islam Makhachev, heter han så?
Islam Makhachev, ja.
Makhachev, till exempel, som har blivit stor på sociala medier. Yeah. De har pratat om det här med send him to Dagestan.
Yeah.
Som man säger då i en intervju, det är en annan snubbe som pratar om att han vill att hans son ska bli bättre på MMA. Och då är någonstans andemeningen här, skicka honom till Dagestan, hör inte av dig på 2-3 år och då kommer du få tillbaka en mästare.
Exactly.
Jag tycker det är någonting intressant i den här tiden när liksom man pratar mycket om mansroll och maskulinitet och har det här lite i samma liksom, tidevarv. Vad säger det om saker och ting?
Allt inom MMA är cykliskt. Men det kommer att finnas en motgift till det och det brukar vara counter-striking. Alltså att när du försöker komma in och ta grepp på mina ben eller ta grepp på min midja eller någonting sånt, innan du hinner göra det, då har jag slagit dig. Så det är liksom, mitt knä har kommit upp under käken på dig, så har jag slagit in med min höga hand eller någonting sånt. Men det du är inne på, det här med mansroller och allt det här, och Louis Theroux har gjort en dokumentär och allt det där, det är väldigt stort, det här liksom manosphere-grejen är väldigt stort i MMA också. Och återigen så går vi tillbaka till det här med, det här är en medievärld som inte vi är stöpta i.
Men skulle det inte vara lite gött med en counter-strike även i framtoning?
Vissa har ju insett det där. Vissa är ju väldigt bra förebilder för ungdomarna som kommer. Men det är inte alla som gör det. Det är inte alla som gör det i fotbollen eller i skidskytte eller i tennis heller. Liksom.
Tack snälla Phil O'Connor.
Tack. Ha det.
Man har ju hört det mycket förr när det handlar om liksom idrottare, men också musiker, kreatörer från Ryssland och Rysslands nära länder. Det här med att man inte har ett val och att det är många fler som sitter lite i klorna på regimen än en själv. Men jag tycker också det är intressant det Phil säger. Man mäter kanske inte liksom någon typ av så sportslig merit, utan att Khamzat nu är på väg att bli den där unika skaran som blir ekonomiskt oberoende, och att lite så framgången mäts. Det säger ändå någonting om UFC.
Ja, och det säger också någonting om Khamzat Chimaev. Alltså vi var inne på det tidigare, att han hade ju hela tiden den här målbilden att ordna det för sig och de sina. Och någonstans så måste man ju respektera den målmedvetenheten som han också har, för att liksom ha kravlat sig upp ur fattigdomen och tagit sig från Tjetjenien till de här stora galerna.
Ja, men det är många sådana riktigt mäktiga idrottshistorier som ju är skrivna på lite samma vis. Alltså att komma från påvra förhållanden och hur det kan funka som en drivkraft.
Men jag måste säga, och jag tycker att det är svårt att smälta det ändå, att det är med en fadd eftersmak. Oavsett anledningen till att han rör sig kring de här antidemokratiska krigsherrekretsarna i Tjetjenien på fri vilja eller liksom med någon känsla av kniven mot strupen, så är det ju, det är lite obehagligt.
Man lär sig någonting om den här världen också när det blir så här komplext.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
och Samir Josefi.
Det här avsnittet spelades in den 4 maj.
Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen.
Nytt avsnitt varje onsdag.